Jag var på slottet igår med väldigt många riksdagsledamöter.
Jag var faktiskt inte på Moderata ungdomsförbundets stämma i helgen.
Och jag har läst dokumenten som visar vilket inflytande Sverigedemokraterna faktiskt kommer få.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar. Mycket gripande.
I det strilande duggregnet så stod jag finklädd och smög in via borggården på slottet. Och plötsligt så stod de alla där. Där står Nooshi Dadgostar i någon fin grå rosa glittrig klänning och visar skorna och jämför med andre vice talman Julia Kronlid. Och jag skriker till mig själv: var är fotograf Stina?
Mm.
Alltså, det hade varit en sån vackert mingelfoto som tyvärr kunde vi inte få med en fotograf på. Det var till sumant vid riksdagssupé, rikssalen Kungliga slottet den 29 november.
Där var du igår.
Jag var inbjuden.
Men hette det på riktigt riksdagssupé?
Divertissement vid riksdagsuppe. Jag säger säkert inte det här rätt. Förstår ni vad divertissement är?
Det är när det är en light piece of music, säger Wikipedia.
Det är 100%. Det var en liten musikalisk konsert som hålls vart fjärde år för de alla nya riksdagsledamöterna och den nya regeringen. Det här är kungahusets gåva till den demokratiska makten. Och det här är alltså den största grejen som slottet gör, alltså slottet i Stockholm. Förutom prins- och prinsessbröllop så är det här absolut mest människor som sitter där. Det är så mycket linne som behöver användas och sen manglas, vet jag, eftersom jag har varit hos kungens manglerska. Och
men det var du inte igår.
Det var inte igår. Men vet ni varför vi har så himla bra linne?
Hälsingland.
Kanske delvis det, men framförallt återigen alliansfriheten. Du vet att i de andra slotten så var ju prinsessornas viktigaste uppgift: titta på den stackars soldaten som förblöder. Nu tar vi vårt linne och river isär det och gör en insats. Här satt ju liksom prinsessorna bara så här: ja, alltså, vi har ju kvar liksom det här 1800-talslinnet. Och det är ju alltså, det funkar ju gång på gång på gång. Det är ju yberklass på linnet. Jag vet inte vilket linne som användes, alltså dukningen, för det fick inte jag komma in. Jag fick bara vara med först på den här konsertdelen. Mm. Och det var en sån speciell känsla. Jag hade en tanke av att jag skulle göra ett så här glamoröst mingelreportage där jag ställer lite sassy frågor. Till exempel så här: rökrutan i 9B, a.k.a. Vänsterpartiets riksdagsgrupp.
Mm. Vänsterpartiets riksdagsgruppsledning, tror jag till och med. Inte hela riksdagsgruppen.
Nej, utan de som man ibland har sett stå och sigga lite avslappnat. Mm. För nu är det ju någonting speciellt. Det är ju nämligen så att den här kvällen så får man röka inomhus.
Alltså på slottet, inne i salen?
Ja, det här,
inte under middagen.
Nej, det tror jag inte. Men någon gång efteråt får man göra detta. Och jag försökte få det liksom verkligen bekräftat. Men jag fick alltid de här icke-svaren så här: ja, det är ju kungen som värd som bestämmer regler för vad som gäller på en bjudning. Och jag bara, så kommer det kunna, kan det rökas inomhus? Eventuellt kanske det kan göras det. Och det känner jag är bekräftat. Det är nästan, ja.
Kungen är väl lite som Vänsterpartiets partiledning i den här frågan. Alltså,
kanske
så kallad feströkare.
Det kanske var många fler som var det. Jag hade ju alla de här roliga tankarna och tänkte så här: vad ska jag göra? Men det var ju ett väldigt begränsat möjlighet jag hade att genomföra min stora journalistiska plikt. För jag var ju i princip den enda skrivande journalisten som var inbjuden. Så det var väldigt fint. Och ni kanske anar någonstans varför just jag har blivit inbjuden.
I känslan av att du först hade researchat linnet på slottet och var det kom ifrån och hur det användes, så förstår man lite.
Men vadå, du fick egentligen bara stå och titta titta på dem när de kom in och, jag såg på Instagram att de kom in på långt led och inte tog kungafamiljen i hand utan bugade lite såhär.
Alltså det här var bugning.
Jag såg också att Hans Wallmark, moderaten, såg ut och dra ett skämt som de tyckte, verkade tycka var kul.
Vadå, för kungen?
Nej, för prinsparet.
Vilket? Alltså prinsparet, inte kronprinsparet. Utan...
Nej, prinsparet.
Hon kan,
det finns bara en prins.
Hon kan de olika titlarna i familjen som de så kärleksfullt kallas när vi stod där och fotade. Vi ska återkomma till det här. Jag ska inte säga haveri, men jag säger haveri redan. Hur det här liksom avslutades. För att allting var ju så imponerande. Man ska till rikssalen. Där står den, silvertronen, drottning Kristinas. Det är ju ändå många århundraden. I princip så finns det liksom en mytisk tanke om 1000 år av monarki i Sverige, och Carl Gustav är ju han är ju symbolen för den här historiska kontinuiteten, och sen så ska
eller diktaturen.
Ja,
1000 år av diktatur innan demokratin, och så är han symbolen för det där lilla som finns kvar av diktaturen.
Alltså det var så mysigt när republikanska föreningen stod där utanför i det här kalla regnet och så här. Är någon som vill ha lite demokrati eller någonting? Ska vi ha?
De kampanjade.
Bara, de kampanjade. Alla bara gick förbi typ och gick in. Tillbaka till när jag ska försöka genomföra min journalistiska plikt och gå runt då. Då är det ju så att hovets informationsavdelning hade 2 personer på mig. Jag tror det var så få skrivande journalister.
Gud, det är som när jag var på Moderaternas Stockholms valvaka. Då hade jag också 2 personer i hälarna hela kvällen.
Alltså, Margareta Thorgren, hovets informationschef, hon är ju så härlig. Om jag säger Filippa Reinfeldt-aura.
Mm, alltså jag förstår exakt.
Det är en social, härlig liksom, känsla man förs med. Men samtidigt, jag försökte då innan, och det var liksom en god tid, en halvtimme innan det officiella liksom, musicerande skulle börja. Jag tänkte så här, jag går runt och frågar lite. Och jag frågade till exempel Mikael Damberg så här, ja, du har väl många känslor för det hela. Snabbt hade jag liksom, jag hade knappt kunnat liksom fråga någonting innan hon var så här, stör han? Stör han? För han ska inte störa. Och jag bara, och sen så tittade jag så här.
Vad sa Damberg?
Mikael Damberg tittade på mig och bara så här, typ någon så här, men oj, du gillar verkligen det här. Det glittrar ju dina ögon. Och redan där insåg jag någonstans kanske att så här, de har ju hittat rätt person att ta med på sån här sak. För jag var ju fascinerad. Jag försöker gå runt, jag hittar bland annat PM Nilsson. Eller som vi ju alla nu känner honom, Peter Magnus Nilsson. Från statsrådsberedningen, statssekreterare. Han var där, han gör sig väldigt bra i smoking, uppklädd. Satt bredvid Björn Söder. Jag tänkte jag ska gå dit och liksom fråga någonting lite härligt. Och återigen, jag hinner knappt ställa frågan för liksom hovet är där och bara så här, stör dem om man säger jobbiga frågor. Om du inte vill bli intervjuad behöver du inte svara. Och man bara, vad snällt att ni räddar Björn Söder från de här jobbiga frågorna om typ, vad känner du inför den här grejen? Är det mysigt?
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Det här har liksom pågått ganska lång tid. Gustav den femtes tid pratades det om. Att
ja,
det här
det är länge sedan.
Liksom har gjorts sedan. Jag har inte kollat på hur många gånger det här har gjorts. Men det är en stor grej. Och sen så finns det också ryktet om att det kommer fram ett groggbord.
Det är också eftermiddagen?
Eftermiddagen, ja, precis. Så att liksom så här, typ så här, då blir det lite härligt. Och då frågade jag den lilla renlevnadsmänniskan Oliver Rosengren om det var ikväll.
Moderat riksdagsledamot.
Ja, är det ikväll som man kanske liksom tar sig in? Och han var, ja, kanske en grogg med kungen. Ja, det skulle väl kunna vara någonting. Och då fick jag också höra en liten anekdot. Ida Drougge, också moderat riksdagsledamot, som berättade att Urban Ahlin hade sagt när hon var ny riksdagsledamot och han liksom var talman, så sa han, om det här groggbordet, att när han var ny riksdagsledamot så var det typ så här, han hade aldrig sett så mycket gratis sprit. Så att han hade
på
bara
en och samma plats.
Ja, så han bara så här, jag antar att det här vi gör nu liksom, nu är jag the son of Mariestad som kommer till slottet och nu kör vi. Och han hade gått lite all in och sen tagit frågor från journalisterna när han hade gått ut, och det hade tydligt blivit en löpsedel. Jag har inte kollat upp det här och vad det skulle kunna handlat om, men jag tyckte det var liksom...
Men fick detta dig att stanna kvar utanför ihop med Republikanska föreningen?
Nej, men det fick mig känslan så här, typ, att jag ville stanna kvar så länge som möjligt. Det var ju också en väldigt spännande liksom, musikalisk... Det skulle ges en berättelse. Jag tror vi försöker... Jag får skriva någon text om det här, för det var så många spännande saker som hände under tiden. Till exempel under Kungssången, då ställer sig ju alla upp. Och såklart, alla socialdemokrater stod bara tysta. Det var liksom Ardalan, det var Hultqvist, det var Damberg.
Sjöng de inte Kungssången?
De sjöng inte Kungssången, vad jag såg då i alla fall.
Jag tror det bara var liberaler som höll på med sånt.
Men då kommer det ju sen, när nationalsången kommer, då är Ardalan först upp och typ nästan börjar sjunga innan vi har kommit igång. För han är så redo, det är skillnad på kungssånger och nationalsånger. Så man hade så många, många känslor i sig allt det här. Och vi fick också en av de finaste anekdoterna utav, de hade nämligen konferensier, professor Mattias Lundberg. Känner ni till den här mannen?
Nej.
Det gjorde nämligen Emil Aronsson från Sverigedemokraterna. Han bara så, jag älskar hans podd på Sveriges Radio. Det var ju verkligen en favorit. Och det var så många personliga favoriter bland sångarna som var här.
Sverigedemokraternas tidigare kulturpolitiska talesperson, ja, älskade någonting på Sveriges Radio.
Ja, och han älskade det här.
Det är ju en nyhet.
Ja, men och jag försökte liksom säga att det var ingenting som kändes lite woke eller någonting. Och prata om typ
han är musikforskare.
Han är musikforskare och han berättade eventuellt om pågående forskning. För då sjöng nämligen Gustav Skål, som är en Bellman-sång till Gustav den tredje, och man kanske har hört den någon gång typ om man har levt i det akademiska livet eller någonting. Men då sa han så här, att det kan vara så att Helan går kom till som en andra stämma till den här Bellman-kungshyllningssången. Och då var det liksom ett sus i publiken också, något sorts liksom exempel på hur det här folkliga går bredvid det kungliga och hur de här sakerna påverkar varandra. Så att det var mycket information, det var mycket spännande saker. Jag var som sagt så här bevakad för att liksom ha svårt att jaga igång allt det här. Men jag tänkte ändå så här, när de frågade så här, vill du vara med på det här när det ska liksom vara hälsningen, kungafamiljen som hälsar på,
alltså när alla kommer in.
Ja, och då kände jag mig så peppad, för att kungen, jag har aldrig hört kungen så glad. Och jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var i princip så här: gänget, gud vad härligt vi har det här. Vet du vad, nu är det fest. Gänget, vi kommer upp här och nu är det coronatider. Folk har lämnat återbud för de har hostat. Så när ni ser mig och drottningen, vi tar inte hand utan vi bugar lite, vi nickar lite med handen och sådär. Och han hade en sån energi.
Sa han det själv?
Ja, han liksom gick upp och pratade, och det var så god känsla. Och man kände så här, just det, det här som man har hört om, att en gång var det Chabo och en gång var det partykungen som enligt rykten har kastat sig ut glidande på ett discogolv någon gång på 70-talet och sagt I'm the king. Och den känslan förstod man någonstans fanns kvar, att det här är en värld. Han kanske inte älskar de offentliga talen och framträdanden, men vet du vad han gillar? Han gillar vara värd för en fest. Och det här var liksom...
Även om det är tråkiga riksdagsledamöter som kommer dit.
Ja, så vill han ändå säga på något sätt. Men jag fick tanken att den civilisatoriska kraften i en bjudning, i det polariserade klimatet, när det kommer anklagelser, så vet du så här, sitt ner på gammalt linne och prata. De sitter ju också så här blandat, det finns ju så här... någon som har bestämt hur de ska sitta och alla...
Men det måste ju vara enligt protokollet. Jag såg alltså Julia Kronlid till exempel satt bredvid någon i kungafamiljen, nu minns jag inte vem. Och även Johan Persson, han såg så extremt obekväm ut på den bilden jag såg från middagen. Jag tror han satt bredvid Silvia. Han ser ju ofta obekväm ut i sig, men alltså, han hade den luckan.
Okej, okay, alla riksdagsledamöter och alla närvarande, ni som vill, drop into my DMs och ge era bilder. Om ni vill offentligt eller bara som anonyma källor, ni är väldigt välkomna. Jag måste ju på något sätt processa det här i en text.
Jag vill tillägga en sak, och det är att förra veckan pratade vi då om vår smokingmiddag med Moderaterna, och nu har det varit smokingmiddag med kungafamiljen. Jag vill bara säga att jag själv den här helgen var på hike med förra miljöpartistiska språkröret Åsa Romson och satt på golvet och sjöng I natt jag drömde att det var fred på jord och alla krig var slut. Så att jag vet, liksom, det finns en bredd i den här poddens umgänge med i klägget.
Och det ska vi icke glömma bort. För jag blev ju ändå på något sätt, jag var så peppad så jag gick med på att gå upp för att bevittna detta. Och det var ju typ jag och fotografer när den här hälsningsceremonin skulle göras. Och där var det någonting som förespelet att det skulle ta 40 minuter och jag kom kanske liksom 20 minuter in, så att jag sa, ja, men 20 minuter kan jag stå här. Vet ni hur lång tid det tog för 480 gäster att liksom lite buga, bocka och säga några ord till de här sex representanterna för kungahuset?
Nej.
En timme och 36 minuter. Och vad händer då? Då får inte jag lämna salen, utan då är liksom jag och fotograferna, vi står liksom fast där. Det här är den gyllene buren som man är totalt fångad i, som man kan säga, nej, det finns inte. Och där kände jag också att jag är ju en söndagsskolspojke som inte vågar bryta mot detta protokollet. Så jag står lydigt där och bara tittar. Och det är så många riksdagsledamöter som går förbi, tittar på mig, några skrattar åt mig på ett sätt som får mig känna att jag kanske har sagt eller skrivit någonting dumt om dem, jag vet inte. Det var lätt att känna sig lite rädd och fångad där. Och framförallt, jag undrar så här, hur kunde de ha felbedömt tiden så mycket i det hela? Och min tanke är det här den nya, mest konservativa gruppen av riksdagsledamöter vi hade som nu var så sugna på att ta varje interaktion med kungafamiljen, så att det liksom, det var det som gjorde att det tog för lång tid? Kanske.
Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar vi. Tar inte. Det går inte. Det går inte.
Med på den här kungamiddagen, såg jag i gästlistan, var ju också de mäktiga statssekreterarna i samordningskansliet.
Mm. Vad heter de?
De heter Per Clareus, Johan Brits, Tobias Karlström. Och sen så finns det ju en fjärde, fast han har titel kanslichef, och det är Gustav Gellerbrandt, Sverigedemokraten. Han var inte där.
Mm.
Alltså han har ju ingen formell, han är ju varken riksdagsledamot eller statssekreterare. Och man börjar ju förstå lite nu hur den här nya regeringen ska arbeta. Bland annat har vi ju läst lite interna promemorior från samordningskansliet och regeringskansliet om hur de ska jobba.
Du gav ju oss i princip i läxa, läs detta, och det var intressant men det var lite jobbigt.
Tyckte du? Jag tycker det var jättespännande. För här, det finns då två dokument som har förhandlats fram i regeringskansliet. Som har ägnat ganska mycket tid åt, vad jag förstår, att förhandla fram. Om hur man ska samarbeta inom Tidöavtalet är det egentligen som det handlar om först och främst. Och Tidöavtalet är ju uppdelat i olika projekt, som ni vet.
7 stycken.
Ja, och varje projekt, de får nu en styrgrupp, kan man läsa i de här dokumenten, som, där det ingår statssekreterare och andra politiska tjänstemän från berörda departement och representanter från alla 4 samarbetspartiernas samordningskanslier i statsrådsberedningen. De håller ju på att rekrytera till de här nu. Där ska det ju vara då, varje grupp har varje parti har en ansvarig statssekreterare, de vi nämnde, och sen ett antal tjänstemän, politiskt sakkunniga. Och de ska då in i de här projekten som leds av olika statssekreterare på respektive berört departement.
Mm.
Migrationen till exempel leds av Anders Hall som är statssekreterare åt Maria Malmö Stenergard. Och just nu håller de på att förhandla fram då i vilken ordning man ska göra olika saker. Tidöavtalet är ju stort, det omfattar ju väldigt mycket. Förra veckan skulle varje projektgrupp skicka in ett förslag på vad man ska göra, i vilken ordning. Och sen ska de förhandla det i samordningskansliet.
Men den här styrgruppen, alltså den här skolgruppsverksamheten, den är ju en udda sak i regeringskansliet. Eller hur? För först så ska den här styrgruppen sitta och prata om hur de ska ändra migrationspolitiken. Och sen när den styrgruppen är överens så ska de bereda det på vanligt sätt. Alltså beredning i regeringskansliet sker ju genom beredning. Alltså att det delas till alla berörda.
Vanlig gemensam beredning. Exakt. Som det brukar kallas.
Ja. Och därefter så ska de här samordningskansli-statssekreterarna få ha sista ordet. Så det är egentligen att man är... I de här PM:en så låter det som att de ska bereda saker tre gånger.
Inte nog med det. Sen ska det till samordningskansliet. Det är inte säkert att det hamnar hos statssekreterarna. Det kan också vara på lägre nivå på samordningskansliet. Och så ska samordningskansliet godkänna det. Men då kanske det eventuellt måste gå tillbaka till gemensam beredning igen. Om det ändras i samordningskansliet.
Kan det gå tillbaka hela vägen till styrgruppen? Alltså början? Framgår inte av PM.
Inte riktigt, men nej. Men
det borde finnas bättre flödesscheman som man förstår. Men ja, nej, gå tillbaka till ruta två.
Det framgår väldigt tydligt att det kan då gå tillbaka till gemensam beredning och sen när det då har varit där så ska det tillbaka till samordningskansliet igen. Sen finns det ytterligare ett steg där det ska in till budgetavdelningen. Och ändra saker i budgetavdelningen kan det återigen komma tillbaka till samordningskansliet.
Ja, Fi Bea kommer ju säga nej till det mesta.
Man inser att det kommer vara rätt så mäckigt.
Okej, jag har två övergripande frågor. Moderatspinnet var ju att nej, det här är väl inget konstigt. Det var ju precis så här alliansregeringen samarbetade. Och två, nu när vi har dokumenten, visar det här detaljerade men ändå ofullständiga flödesschemat på att det är liksom mycket spänningar mellan de här fyra partierna som man måste skriva ut varje del, eller ska man mer tolka det som så här, nej men det här är ju verkligen bara, vi har hittat på ett sätt som ska få saker och ting att lösa sig.
Nej men det som är den stora frågan här, inser man ju när man läser, det är ju vad ska, alltså vilka ärenden omfattas faktiskt av Tidöavtalet och vilka ligger vid sidan av. För det finns en instruktion för samordningskansliet om SD inte är med och en när SD är med. Och igår försökte jag ställa den frågan till personer med insyn eller personer på samordningskansliet och fick då den här beskrivningen. Man kan tänka sig att Tidöavtalet är ett stekt ägg.
Det låter väldigt färdigt.
Och då finns det en ägggula som är själva Tidöavtalet. Och sen finns
som
det
har koagulerat.
Precis. Och sen finns det en äggvita som är saker som indirekt berörs av Tidöavtalet. Och även saker som indirekt berörs av Tidöavtalet måste eventuellt samordnas med SD. Och då, som det beskrivs, så är det upp till Sverigedemokraterna att argumentera för det. Alltså Sverigedemokraterna måste själva då driva och visa på vad som är en fråga som berörs av SD och varför.
När man tänker efter så är det alltså inte klarlagt om ägggulan har koagulerat eller inte. För det kan ju vara ett sånt icke-vändstekt ägg och att själva gulan rinner ut. Och att, så att säga, här är det ju en diskussion. Över vilken yta sträcker sig ägggulan eller inte?
Så ägget är inte färdigt. Det är inte redo att konsumeras än.
Men det krävs att man knäcker några ägg för att få igenom någonting.
I alla fall så är det så här. Det är en politisk bedömning om någonting är Tidöavtal eller inte. Och det ska ju då också förhandlas enligt de rutiner som specificeras i de här avtalen. Alltså först på en sakkunnig nivå, sen på en statssekreterarnivå. Och kommer man inte överens där så ska det upp på partiledarnivå. Och det är Ulf Kristerssons statssekreterare Johan Stewart som bestämmer vad som ska upp på partiledarnivå.
Men själva att det här har präntats ner i PM och i en del formuleringar tyder ju på att det ändå liksom är, ja, inte dålig stämning, men att man verkligen bevakar sina intressen. Det finns ju en mening till exempel i ett av de här PM:en som lyder så här. Det åligger respektive ansvarig presssekreterare eller presschef att i frågor som rör Tidöavtalet eller budget att enligt en ordning som bestäms av partiernas presschefer koordinera dessa med SD. Och det är ju,
Det är, ju, är det här fototillfället att man vill stå bredvid varandra?
Till exempel, vem ska få äran vid en presskonferens om ett förslag som har med Tidöavtalet eller budgeten att göra? Och att man är nere på den nivån säger ju ändå att det är inte självklart hur det här ska liksom förlöpa, det här samarbetet.
Det står också i det här PM:et att arbetet, alltså när det gäller just så här, vad ska SD få lov att vara med på och inte, så står det att arbetet ska präglas av stor öppenhet och SDs kansli ska ges möjlighet att väcka frågor hos samordningsstatssekreterarna om ett visst ärende omfattas av Tidöavtalet. Alltså det finns ju många skrivningar av typen, som du säger, SD vill säkra sitt inflytande.
Så om jag är Gustav Gellerbrant, stormar in på Per Clareus eller Tobias Karlströms rum och säger det här är ju för fan en Tidöfråga, vi måste få vara med. Då står det ju i princip i det här avtalet att de ska tolka mig välvilligt.
Det står att de ska lyssna på Gustav Gellerbrant i alla fall. Alltså att han ska få lov att säga det. Okay. Och att de måste förhålla sig till det.
Det finns en mening som det står att ingenting kan överprövas av riksdagen. Vad betyder det?
Ja, det står väl att alltså, besked från SBSAM, alltså samordningskansliet, kan inte överprövas med hänvisning till förankring i riksdagen. Antingen med de här samarbetspartierna eller oppositionen. Alltså, jag tror att det de försöker slå fast här är väl att samordningskansliet har sista ordet så länge FIBA också har sagt okej. Och att man är då överens om att inte gå och söka andra majoriteter i riksdagen eller komma fram till något annat i riksdagen.
Och vi säger FIBA, vi behöver finansen och budgetavdelningen, för jag förstod inte vad de förklaringarna var.
Vi sa det innan, jag men vet. Budgetavdelningen på Finansdepartementet. Men jag menar, det är ju intressant, alltså vi kommer ju från en mandatperiod där riksdagen har haft otroligt mycket makt och här gör de en överenskommelse om att man inte
kan gå till parlamentet
får använda riksdagens makt. Samtidigt är det ju så, alltså det är ju så regeringsarbete funkar, även om man ibland har sett att en regering har blivit överkörd av sitt eget parti i riksdagen, så är det ju väldigt ovanligt.
Jag var med på statsministerns frågestund. En väldigt upprörd Matilda Ernkrans från Socialdemokraterna frågade om det hemliga avtalet som visar att regeringen gör upp med SD i EU-frågor. Hur ska S kunna tänka sig att samarbeta med regeringen om det finns ett hemligt avtal? Vad handlar detta om?
Nej, det här är alltså de hemliga avtalen.
Ja, det är ju det här PM:et. Där har man ju det här har rapporterats om. Alltinget var först att skriva om det. Alltså där man specificerar då vilka EU-frågor eller EU-ärenden som man anser har anknytning till Tidöavtalet. Då ska de också förhandlas med SD. Och så finns det en lista på dem här. Och den listan har ju då publicerats. Men det är väl det att man har... Alltså, det som fortfarande tycker jag är oklart, som jag försökte ställa frågor igår då om, alltså på respektive område, alltså ta till exempel migrationspolitiken. Den är ju ganska heltäckande i Tidöavtalet. Den är väldigt stor och täcker in liksom väldigt mycket av svensk migrationspolitik. Men klimatet till exempel är ju inte det. Och kan då regeringen driva egna saker inom klimatpolitiken? Kan SD driva egna saker som inte har anknytning till de delar man är överens om i Tidöavtalet? Där råder det, tycker jag, fortfarande viss osäkerhet. Det går inte riktigt att få ett rakt svar på det.
Teorin är väl svaret ja. Men hur det ska fungera i praktiken?
Ja, men då är man på den där äggvitan. Ja. Är det en äggvitefråga eller inte? Och då kommer ju SD såklart alltid hävda att det är det. Och eftersom det är en så att säga, politisk bedömning, det är inte någon rättschef som ska avgöra detta i regeringskansliet, utan det är ju upp till partierna. Alltså i slutändan handlar ju det om, anser sig SD fortfarande kunna stödja den här regeringen eller inte?
Och på den här punkten så är ju det här kontraktet, alltså som en, jag använder ordet kontrakt i kontraktsparlamentarism-termer, det är ju inget bindande juridiskt här. så är ju det här kontraktet annorlunda jämfört med januariavtalet och ja, alla tidigare Göran Perssons program som man hade med Miljöpartiet och Vänsterpartiet också. Alltså, därför att här är det ju snarare så att man ska definiera vad som är fritt från den gemensamma överenskommelsen. Medan alla de andra tidigare har definierat vad ingår i överenskommelsen.
Mm.
Ja, det är den här punktlistan och den lite längre eller utförligare skrivningarna kring punktlistan som januariavtalet hade. Här är det liksom motsatt förhållande plötsligt.
Jag försökte också säga till en person som jag pratade med igår att dessutom så är det ju så att eftersom SD då ska ha inflytande över allt som rör budgeten, så alltså, det var inte budgetpåverkande i regeringskansliet. Och då suckade den här personen djupt och sa, nu låter du som mina kollegor på finansdepartementet. Så här är det inte alls. Någonting som är budgetpåverkande när det väl blir lag behöver inte vara budgetpåverkande när direktivet skrivs.
Ska de hålla på att skära på det sättet? Då blir det ju jättemycket,
ja, men de
bråk.
Kommer jobba så mycket. Det kommer vara så tråkiga år för dem. Men också, av en slump så halkade jag in på en artikel med en intervju som TT gjorde med Ulf Kristersson i augusti, precis före valet. Då fick han frågor om hur han tänkte sig att han skulle liksom samarbeta med SD. Och han svarade faktiskt på dem. Jag minns det som att han inte svarade så ofta på de här frågorna. Men i den här, nu publicerade 17 augusti, så säger han att han ser framför sig ett samarbete med SD i budgetfrågor. Men budgeten ska först förhandlas mellan regeringspartierna och sen förhandlar man separat med SD i efterhand i budgetfrågor. Och sen får han också frågan om SD ska ha tjänstemän i regeringskansliet. Och då svarar han, jag ser inget behov av detta. Vi kommer att samarbeta bra i riksdagen. Och när man jämför det med de här PM:en och vad resultatet faktiskt blev, så känns det som att Kristersson hade kanske ställt in sig på en lite annan modell än vad det blev.
Så det här är det stora vallöftesveket. Det handlar inte om pris vid pump.
Ja, och det här var ju det han förlorade redan första veckan efter valet. På torsdagen när Sverigedemokraterna lämnade regeringsförhandlingarna på den här budgetfrågan. Vilken typ av inflytande de skulle få över budgeten. Och där fick han ju vika ner sig i tidigförhandlingarna. Så det här är ju resultatet av antingen dåligt förhandlande från Moderaternas sida eller de reella maktförhållandena och hur de är.
Precis, dålig förhandlingsposition. Han säger också i den här intervjun att han utgår från att Moderaterna ska bli större än Sverigedemokraterna. Och det blev de inte.
Just det.
Ja, men lägg av nu. Alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra. Ja, men lägg av nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I helgen som gick så var det ju stämmor, kongresser, aktuella för Tidöpartierna. Folkpartiet hade landsmöte.
Japp, Liberalerna heter de.
Okej.
Nu för tiden.
Johan Persson blev i vilket fall vald till partiordförande. Och det har ju varit mycket diskussion kring det här partiet inför det här. Alltså Johan Persson som pratar om bruna saker och smörja och sånt där.
Men sörja.
Var det sörja?
Han sa sörja.
Inte smörja. Är det samma ord egentligen? Det är det ju inte. Ja. Jag tänker, det där var ju inte den för Tidö-regeringen viktiga stämman den här helgen. Den viktiga stämman var ju den som skedde bland de moderata tonåringarna i Moderata ungdomsförbundet.
Intressant hot take för att media prioriterade den ena framför den andra.
Jag tror inte det var knappt någon journalist tror jag på MUF-stämman.
Nej, inte ens jag. Alltså det säger ändå något. om hur lågt intresset är om inte ens jag pallar med dit. Okej, vad hände? Jo, de valde ordförande.
Detta har vi ju pratat om tidigare. Det var strid mellan Douglas Thor och Matilda Ekeblad.
Men alla lyssnar kanske inte på alla avsnitt.
Nej, men jag bara satt, de som gjorde det, så att det är den striden vi pratar om.
Exakt. Mm. Douglas Thor, utmanaren, vann med 3 röster. Då tänker man
52 av 101.
Ja, precis. Då tänker man kanske som utomstående betraktare. Okej, då är det avgjort. Nu är det färdigt. Nu kan verksamheten rulla på i sin stilla gång och ja, det blev den andra sidan, men det är vad det blir vad det blir. Det blir kanske lite annorlunda, men det är liksom klart. Slut. Och det är det absolut inte om man ringer lite moderater och försöker förstå det här.
Konflikten fortsätter.
Den här konflikten kommer fortsätta. Som en person uttryckte det som jag pratade med. Den konflikten kommer fortsätta tills vi blir pensionärer.
Jag tror också att det var en person som sa att den här konflikten kommer fortsätta till mina barn går med i MUF, och det kommer de inte få göra i sådana fall.
Det spännande här är att Douglas Thor blev ordförande. Och sen är då frågan, traditionen i det här för ungdomsförbundet är att den som vinner, den sida som vinner, den får allt. Den bestämmer allt. Men då skulle de vara lite storsinta, som den sidan själv beskriver det, och förhandla. På andra sidan, Matilda Ekblads sida, så fanns det en kandidat till vice ordförande, Dalila Alibasic.
Känd från Almedalsscenen, hon som höll paraplyet över Ulf Kristersson när det duggade lite.
Just det, hon arbetar eller har arbetat i Ulf Kristerssons stab. Och i en förhandling så fick då hon inte bli vice ordförande, men hon fick bli ledamot i förbundsstyrelsen. Och genom att hon blev det och man tryckte ut en av Douglas supportrarna i förbundsstyrelsen, så fick Matilda Ekeblads förlorande sida ändå majoritet i förbundsstyrelsen. De har en röst mer, så Douglas Thor blev alltså vald, men han har inte majoritet i förbundsstyrelsen, som det ser ut nu i alla fall. Och detta ledde till att första nästa steg när man har blivit vald är det ska till en ny generalsekreterare. Alltså motsvarigheten till partisekreterare. Högsta tjänsteman. Chef för centrala kansliet. Och då kommer båda sidorna med varsin kandidat. Och Torsidan inser ju ganska snabbt att alltså vi kommer ju losa det här. För vi saknar ju en röst i förbundsstyrelsen. På något sätt så lyckas de ajournera hela den här frågan, och vad jag vet så har den varit ajournerad sen i helgen och är fortfarande inte löst. Vi spelar in det här onsdag morgon.
Klassiskt trick ju. Jag tror de strök punkten från dagordningen. Nej,
det var när Anders Ygeman skulle bli vice ordförande i SSU på 90-talet, och sen så klubbades dagordningen väldigt fort. Och sen upptäckte Anders Ygeman att, vad fan, det är ju ingen punkt med val av vice ordförande. De har helt enkelt tagit bort den posten. Ja, det var en annan ungdomsförbundstid. Nej, och man kan nog kanske också säga det att Douglas Thorsidan fick aktionera den här frågan. Kanske var lite storsint av motståndarna. Men det här är nog de enda storsinta dragen i den här i efterspelet till valet av ny i efterspelet till valet av ny ordförande i Moderata ungdomsförbundet. För i övrigt, när man pratar med dem, så är det ju bara bitterhet på båda sidor. Alltså, Douglas Thorsidan erkänner så att säga att vi saknar en röst i förbundsstyrelsen nu. Men säger det där kan nog ordna upp sig ganska fort. I den här förbundsstyrelsen så sitter ju nämligen ordföranden i Moderata studentförbundet. Och ordföranden i Moderat skolungdom. Och de ska byta ordförande, eller det ska vara val kring det, i mars nästa år. Fast det hjälper ju inte i den här generalsekreterarfrågan, för man måste ju ut sin generalsekreterare nu. Men då säger folk där att ja, men det kan nog ordnas ändå. För den här Moderat skolungdomsordföranden som sitter i styrelsen nu, hon heter Josefin Närholm. Hon kommer ju från Alice Landerholms distrikt. Alice Landerholm är alltså en av Douglas Thors främsta riddare här.
Också som man hör på namnet, dotter till nationella säkerhetsrådgivaren.
Precis, och jag tror att hennes gudfar heter Ulf Kristersson. Okej, så vad man då antyder är att Alice Landerholm, som är ordförande i det här distriktet, kommer nog övertala den här, jag vet inte hur gammal hon är, Josefin Närholm, men moderat skolungdomarna är inte jättegammal.
Hon kommer, gymnasiet.
Ja, hon kommer övertala henne att vända och därmed tilta majoriteten till Douglas Thors fördel, så att Douglas Thor kan få den generalsekreterare han vill ha. Och det är det som eventuellt pågår i detta nu.
Jag tycker att vi behöver ha bättre namn. Jag undrar, är det Torarna mot Ekebladarna? Torisarna? Ekebladisar?
Torahammarna? Alltså, det här är ju då, om vi är redo att ta oss till nästa dimension av detta, så hade ju vi ett specialavsnitt av Flickorna och pojkarna med anledning...
Nej, vi skulle ju bort från de glosorna. Mm. Vi hade ett mål, men du menar att nej, det går
nej,
inte.
Nej, men vi skulle ju det. Men när man hör rapporterna från MUF-stämman, vet du vem som satt ordförande?
Niklas Wikman.
Jessica Rosenkamp. Och Sofia Fölster. Två centralgestalter i en gammal falang som inte längre finns.
Eller kanske gör.
Jag gjorde med så här kanin, alltså,
kaninöra.
Men det syns inte i podd.
Nej, det syns jättedåligt i podd.
Men också i lokalen fanns ju Oliver Rosengren, som enligt rapporterna grät när Douglas Thor blev vald. Där fanns också Rasmus Törnblom, den sista vikmaniten i som ordförande, han som förlorade mot Benjamin Dorsa. Så att det var, man kan säga så här, flickorna och pojkarna var väldigt närvarande i lokalen.
Och jag tror, åtminstone bland de där veteranerna, så fanns det ju en stark känsla av att nu tar vi tillbaks det här. Vi har kvinnoförbundet, vi har två ministrar i regeringen, vi har massa presidieposter i riksdagen, och nu tar vi tillbaks ungdomsförbundet också.
Noria Manucci, vice gruppledare.
Mm.
Det säger de också.
Alltså, så det är ju svårt att inte se det här i en större, ja, i det större spektrat. Och det är ju det som gör att det här har betydelse. Eftersom det här kommer fortsätta, så kommer det påverka den här statsministern, som är liksom fullt upptagen med NATO-bråk med Turkiet, få till någon form av liksom elprisstöd, bygga kärnkraft, bråka med Sverigedemokraterna i samordningskansliet, allt möjligt. Men den här ser man ju, tycker jag, det liksom riktiga surdegen under mandatperioden eller mandatperioderna framöver, att den här frågan blir liksom aldrig riktigt löst. Vad ska vi göra med de här upprorsmakarna?
Gör ett förslag, tillsätt en styrgrupp.
Alltså, det finns ju också lite sura miner bland...
Ekebladarna?
Nej, den andra sidan.
Torarna?
Pojkarna, av att man tycker att Kristersson har liksom stöttat Matilda Ekeblad för mycket.
Ja, han har
kommit ut som flicka.
Han har promotat henne.
På sociala medier. Och så var han där i helgen då och höll ett tal, och det var, tycker de, den sidan, lite för positivt. Alltså, han hyllade Matilda Ekeblad lite för mycket. Men det är ju också då spännande att Landerholm, dottern, den andra, tror jag, den större, har också varit inne i den här konflikten och på pojkarnas sida, är på pojkarnas sida, som i den stora mytologiska bilden har ett enda mål, nämligen att störta Ulf Kristersson och hela hans dynasti. Alltså, pappa ska bli störtad av döttrarna. Ni hör, alltså, det är bra sagomaterial, om inte annat.
Men också, man ska också, jag vet inte, påminna sig kanske om att det här är ju barn. Liksom. De är ju små.
Ja. Det är hur små. Det är väl ofta myndiga människor vi ändå pratar om.
Men inte bara. Nej. Alltså. Nej, men alltså, MSU-arna är ju liksom, de är 16-17.
Ja, ombuden är ju unga. Alltså. De som ska liksom bestämma hur ombuden ska rösta är myndiga. Men det är ju inte alltid som ombuden själva är myndiga. Och det är det här som blir det spännande, för Moderaterna har ju liksom i sina stadgar gett så pass mycket inflytande till MUF och i sin tradition. Och nu, så liksom, det här betyder ju någonting. Alltså ja, de är barn, men vi måste på något sätt bevaka det här ändå, för att det faktiskt har reell betydelse. Titta på stämmorna, alltså partistämmorna bakåt i tiden, så är det ju MUF som har drivit igenom ett antal liksom stora förändringar. Samtidigt så får man då höra att nu sitter det tydligen en stadgekommitté i Moderaterna som ska se över stadgarna. Så det kanske, alltså det vore det smarta sättet att lösa det här. Alltså bara skruva ner betydelsen. Ni kan hålla på ungdomsspråket där borta i ett hörn, men det kommer inte vara så att det liksom förändrar partiet.
Men det är
partiet.
Ju inte heller så lätt. Alltså, när SSU, eller förlåt, Socialdemokraterna på sin förra kongress försökte göra, alltså ta bort sidoorganisationerna i VU och ge dem mindre makt. De klarade inte det.
Ska jag komma in och lösa det här? Okej, okay, du var inne på det. Det låter som en saga. Man skulle kunna göra en sedelärande bilderbok om vad som händer med falangstrider. Men å andra sidan, det är unga människor. Kan de ens läsa bilderböcker? Nej, ni måste ju göra en TikTok med hur illa det kan gå, så att de lär sig, nu får vi ge oss med det här. Det är det enda sättet att undvika styrgruppen.
Alltså SSUs lärdom, de har ju testat det här 2 gånger, är ju att dela makten. Alltså ena sidan får förbundsordförandeposten, andra sidan får generalsekreterarposten. Det gjorde ju första gången efter 81 års strid och sen senare på 00-talet.
Det heter inte så i SSU.
Nej, det heter inte generalsekreterare, det heter förbundssekreterare. Ja. Ja, i vilket fall, när jag i samtal med lite olika muffare nämnde den här idén, så var de så chockade och så liksom förnärmade. Vadå? Att motståndarsidan skulle få generalsekreterarposten eller ens försöker slåss om den, det är ju sabotage.
Men är inte skillnaden här att i SSU-striden så är det en faktisk höger-vänster-strid, det är en politisk strid, och då vill man att båda sidor ska finnas. Här är det inte en politisk strid. I MUF är det
kotteri.
Det är mean girls, det är inte verkligt.
Ja, det har du nog rätt i.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kadeborg.